Nu läser jag predikotexten ur Matteus evangeliets femte kapitel. Jag läser från början till vers 1-12. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. I vår genomgång av saligprisningarna så har vi nu kommit till nummer 5. Återigen så märker vi en annan ton mot tidigare. Och jag skulle nog tro att det här är anledningen till att saligprisningarna är så lätta att missförstå. Och jag ska återkomma till det här om en liten stund. Men jag skulle vilja börja predikan med en illustration som får fungera som utgångspunkt och sen för vad jag sen ska säga om barmhärtighet. I första Mosebokens 37:e kapitel, du behöver inte bläddra dit, men där finns berättelsen om Josef och ett antal kapitel framåt. Josef var näst yngst av 12 bröder och han var pappa Jakobs favorit. Och att Josef favoriserades fick ju de andra bröderna att hata honom. Och det ledde till så småningom att de misshandlade honom, kastade ner honom i en torrlagd brunn och sen tog de chansen att sälja honom som slav till några köpmän som passerade mot Egypten. De dödade honom inte, vilket de hade tänkt från början. Men att sälja honom som slav på det här sättet var ju i praktiken samma sak. Så de tänkte att nu är det här var det sista vi såg av vår lillebror Josef. Säkert skulle han dö i någon håla någonstans. Och Josef kom till Egypten. Och även om han var slav och även om han så småningom också blev falskt anklagad och kastad i fängelse, så steg han i graderna. Tills han så småningom blev Egyptens mäktigaste man näst efter farao. Och sen gick det år, minst 10 år senare, så blev det hungersnöd i Etiopien, eller i Egypten. Och i alla områden runt omkring, alla länder runt omkring. Bland annat i Kanaan, där Jakob och hans familj, stora familj, bodde. Men Jakob, pappa Jakob, fick höra att det fanns säd i Egypten. Så han sände sina söner dit för att köpa säd. Och det var ju alltså Josef som hade ansvar för säden. Och i berättelsen så kan vi läsa om när bröderna som har alltså avsett att döda Josef, när de kommer inför honom. Och de vet inte att det är han, men Josef har vid det här läget, det har liksom gått ett antal vändor fram och tillbaka, men nu så har Josef bestämt sig för att berätta vem han är. Och så står det i första Mosebok 45, jag läser de första 9 verserna. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla de som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån, alla. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef. Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta var de. Och då sa Josef till dem: kom hit till mig. Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud förde mig före er. I 2 år har det varit hungersnöd i landet. Och nu återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er så att ni skulle få bli kvar på jorden. För att han skulle hålla er vid liv till stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Skynda er hem till far och säg till honom: så säger din son Josef, Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner hit till mig, dröj inte. Och det är inte svårt att föreställa sig hur de här bröderna, när de förstår att den här mäktiga mannen i Egypten som de har haft med att göra är deras lillebror Josef. Det är inte svårt att förstå att de darrade. De hade praktiskt taget dödat honom. Och de trodde att det här var det sista vi skulle se av honom. Den där lille sprätten. Men nu är han här. Han är liksom tillbaka från de döda. Så de står där. Utan tvekan fulla av skam, skuld och väntar på liksom att hans vrede nu ska drabba dem. Nu kommer hämnden här. Men istället hör de honom gråta. Alltså jag föreställer mig att det här är ju liksom Egypten. Hierarkin är ju så kolossal. Jag kan inte tänka mig att de tittar på honom. De möter inte hans blick. Utan jag föreställer mig att de står liksom och tittar ner i marken. Kanske till och med står på knä. Kanske till och med ligger platt på marken. De ser honom inte. Så nu väntar de bara på att svärdet ska falla liksom över deras nacke. Nu är det kört. Och istället så hör de hur han gråter. Och han gråter inte fint. Han sitter inte och snyftar liksom. Han skrikgråter. Han vrålar. Det hörs liksom utanför rummet. Hans egyptierna runt omkring som han hade skickat ut hörde hur han satt där och grät. Faraos husfolk, vi vet inte hur långt bort de var, de hörde hur Josef grät. Han visar att han fortfarande älskar dem. De dödade honom, bildligt talat i alla fall. Men han säger att Gud lät det ske så att han skulle kunna rädda dem, rädda deras liv. Och nu får de flytta till honom och de får hur mycket mat de vill. Allt de behöver ska de få. Inte för att de hade förtjänat något gott, utan för att Josef älskade och för att Josef hade förtjänat det. I livets alla skiften så hade han arbetat klanderfritt och han hade blivit herre över alla, så nu kunde han erbjuda sin familj den här trygga situationen. De kunde leva som kungar. Så vänner, att komma in i Guds rike, det är det saligprisningarna handlar om. Saligprisningarna beskriver ju de karaktärsdrag som kännetecknar medborgarna i Guds rike. Att komma in i Guds rike, att stå inför Jesus Kristus. Att stå där inför Jesus Kristus och veta, för det första, han som vi står inför, han är vår broder. Och för det andra, jag har ägnat hela mitt liv åt att göra uppror mot honom. Att du har försökt leva livet som din egen herre och inte under någon annan. Och på grund av dina synder avrättades Jesus. Din synd orsakade hans död. Och när han nu liksom visar sig i evangeliet så kommer du, om du har den självinsikt som krävs, att böja ditt huvud i skräck och skuld och vänta på att svärdet liksom ska falla över dig. Men istället för vrede och dom så omfamnar han dig med obeskrivlig kärlek och han deklarerar sin kärlek till dig. Och han säger, ja, du dödade mig. Din synd orsakade min död, men det var för att jag skulle rädda dig. Så flytta in i mitt rike och lev här som en kung. Inte på grund av vem du är, utan på grund av vem jag är. Här får vi en känsla för vad som händer i saligprisningarna. Vi är fattiga i anden, första saligprisningen. Det vill säga, vi inser att vårt tillstånd är så förtvivlat att vi inte har någonting att berömma oss av. Och när vi kommer inför honom så blir våra ord bara tomma. Om man nu håller kvar den här bilden av bröderna. Att peka på någonting snällt som man har gjort, det vore ju bara patetiskt. Ynkligt liksom. Det går inte. Tvärtom, vi sörjer. Saliga är de som sörjer. Vi sörjer. Vi ser att vårt problem har med synd att göra. Vi drivs av självcentrering, självrättfärdighet. Och det här gör det omöjligt för oss att ha en relation med Gud. Och det gör oss ödmjuka. Saliga är de ödmjuka. Vi släpper allt vårt eget, våra egna agendor. Och vi erkänner vårt fullkomliga beroende av honom. Vilket i sin tur skapar en hunger, en desperation efter rättfärdighet. Vi ser att vår synd ligger mellan oss och Gud, och på samma sätt som vi längtar efter mat för vår överlevnads skull, så längtar vi efter att få en rätt relation till Gud för vår överlevnads skull. Så det är de första fyra saligprisningarna. Och det handlar alla om saker som händer liksom på insidan av oss själva. De förvandlar oss inifrån. Evangeliet förvandlar oss inifrån. Och de fyra som kommer nu, det är andra halvan av saligprisningarna. Det var plötsligt en tanke som slog mig att det liknar ju när jag gick igenom 10 Guds bud. Liksom. Första tavlan är mellan mig och Herren och den andra tavlan är mellan oss människor. Det finns ett liknande mönster här. Den andra tavlan, så att säga, de andra fyra saligprisningarna handlar om vad som kännetecknar våra liv när den här förvandlingen har skett. Det första kännetecknet på ett sånt förvandlat liv är barmhärtighet. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Och det här berättelsen om Josef är så hjälpsam. För om vi ska tillämpa den här berättelsen på våra liv, det har vi redan gjort här nu lite grann, men vilka är vi? Det är ju lätt när man läser berättelsen att tänka att jag är Josef, eftersom Josef är huvudpersonen och jag är ju huvudpersonen. Men en mycket mer träffande bild är att vi är bröderna som dödar Josef. Josef liknar mer ett porträtt av Jesus. Även om bilden mellan Josef och Jesus, den har ju brister förstås. Men den liknar mer Jesus än den liknar mig i alla fall. Så vi ställs inför honom och vi har ingenting att berömma oss av. Han har all rätt att visa bort oss, till och med döda oss, låta oss svälta ihjäl. Men han gör inte det. Han gråter. Och skulle vi läsa berättelsen i sin helhet, gör det gärna, berättelsen om Josef, så ser vi att det här är inte första gången han gråter. Han gråter och gråter och gråter. Det är som att han bara gråter när han har, efter att han har fått träffa de här bröderna för första gången. Det tar liksom aldrig slut. Han visar en sån oerhörd barmhärtighet. Och det här är viktigt att se, det är helt avgörande att se för att förstå dynamiken i saligprisningarna och dynamiken i evangeliet. Vi som är medborgare i hans rike, vi som har blivit födda på nytt och lever ett förvandlat liv, vi har blivit föremål, vi har fått ta emot en sån barmhärtighet som vi aldrig kan fatta eller beskriva. Och för att han först har visat oss en sån barmhärtighet, så kommer vi i vår tur att vara barmhärtiga. Eftersom det vore en absurd tanke att den som har fått ta emot så mycket barmhärtighet inte skulle ha någon till övers att ge vidare. Nej, den som har blivit född på nytt kommer oundvikligen att karakteriseras av barmhärtighet. Och när man ger barmhärtighet enligt saligprisningen här, så får man ännu mer. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Så det är utgångspunkten. Det här är själva dynamiken i saligprisningarna. Det här är liksom i det nya livet. Jesus talar om salighet, den djupaste lycka. Och han säger att den är lycklig som är barmhärtig. Men så ofta som annars när det gäller Jesus, så är det starka kontraster här. Det är antingen eller. Den barmhärtiga människan är en salig, en lycklig människa. Men den människa som är obarmhärtig, över den personen hänger en förbannelse. Lyssna vad som står i psalm 109, vers 6. Sätt en gudlös över honom. Låt en åklagare, en satan, låt en satan stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta, låt honom dömas skyldig. Låt hans bön bli till synd. Låt hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Låt hans barn irra runt och tigga och söka bröd långt ifrån sitt ödelagda hem. Låt ockraren få grepp om allt han äger och främlingar plundra hans egendom. Låt ingen visa barmhärtighet mot honom och ingen förbarma sig. Låt hans ättlingar bli utrotade och hans namn bli utplånat i nästa släktled. Låt hans fäders skuld bli ihågkommen inför Herren och hans mors synd inte utplånas. Låt dem alltid finnas inför Herren och låt minnet av dem utrotas från jorden. Varför? Står i nästa vers, vers 16. Jo, för att han hade ingen tanke på att vara barmhärtig. Så vi kan ju lugnt säga att det är en allvarlig fråga att vara barmhärtig eller inte. Den som är barmhärtig är salig och den ska få barmhärtighet. Men den obarmhärtige har ingen barmhärtighet att vänta. Han och till och med minnet av honom ska utrotas från jorden. Så, jag har troligtvis väckt ett antal frågor här. Och nu tänkte jag ägna resten av predikan. Det blir en lite längre predikan än vanligt. Hoppas att det går bra. Synd att de här kuddarna inte fanns som vi hade en annan söndag. Det var väldigt bra att sitta på. Men ni får stå ut med träsmaken där. Jag tänkte ägna resten av predikan åt att nysta i förstås vad Jesus menar när han talar om barmhärtighet. Vad han säger och vad han inte säger. Så tre punkter. Först vad barmhärtighet inte är. Sen vad barmhärtighet är. Och sen kort. Avslutningsvis så tänker jag säga samma sak som jag redan sagt i inledningen här, att hur vi får kraft till barmhärtighet. Så två huvudpunkter kan man säga. Så vi börjar för det första då, i negativa termer. Sätter upp lite avgränsningar. Vad menar Jesus inte när han talar om barmhärtighet? Här kommer fyra saker. För det första är det inte samma sak att vara barmhärtig som att vara överslätande. Vi lever i en svensk kultur, överslätande. Vi kan ju engelska massor personer här. Att vara... Conciliatory? I've never heard that word before. Conciliatory. Okay, so now you know. Okay, överslätan. Jag kommer förklara. Vi lever ju i en... De flesta av oss är ju svenskar. Även om vi börjar snart bli en och vi är nog en minoritet här. Men vi lever i alla fall i en svensk kultur. Och som personer, oavsett ursprung, som lever i en svensk kultur, så har vi svårt att hantera konflikter. Å ena sidan så lever vi i en kultur som är världens mest individualistiska samhälle. Å andra sidan så lever vi under en kolossal press att anpassa oss över vad som är för tillfället korrekt att tänka. Och alla typer av meningsskiljaktigheter och konflikter blir ett stort problem för att vi har en tendens att vilja släta över. Vad är verbet? Nej, jag ska släppa det. Ja, men vad är verbet? Conceal, är det så? Nej, okej. Det var i alla fall ett ord jag förstod. Vi vill släta över allting som sticker ut. Vi tycker att personer som påpekar missförhållanden och säger obekväma saker, vi tycker att de personerna är besvärliga. Och vi har ett ideal att alla ska vara snälla och trevliga mot varandra. Intressant. Och samtidigt, motsägelsefullt nog, jag förstår inte riktigt hur vi får ihop det här. Samtidigt så menar vi att alla har rätt till sin åsikt och ingen ska kunna bedöma vad som är bättre eller sämre. Alla har rätt till sin livsstil samtidigt som alla ska tycka samma. Jag förstår inte riktigt hur vi klarar av det här. Men i ljuset av det här så kan vi dra slutsatsen att också i kristna sammanhang att en barmhärtig person är en person som bara slätar över också det som Bibeln kallar för synd. Men det är ju förstås inte barmhärtighet. Tvärtom, det är obarmhärtighet. Psalm 85, vers 11 säger att barmhärtighet och sanning ska mötas. De är vänner, barmhärtigheten och sanningen. En barmhärtighet som går tillsammans med osanning är en ulv i fårakläder. Och jag ska återkomma till det här i nästa punkt. När vi talar om vad barmhärtighet är. För det första så är det inte att man är överslätande. För det andra så är barmhärtighet, den barmhärtighet som Jesus talar om, är inte någon naturlig egenskap. Och vi har varit inne lite grann på det här när vi talar om ödmjukhet för några veckor sedan. Det är inte så att saligprisningarna är lättare att leva om man är född med ett särskilt sorts temperament. När vi står inför Gud så har ingen något att berömma sig av. Det står att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Romarbrevet 1:31 säger att människan, den naturliga människan, oavsett hur snäll hon är vettlös, trolös, kärlekslös och hjärtlös. Eller obarmhärtig, hjärtlös, obarmhärtig. Bibeln beskriver en människa som inte är född på nytt, som ett bi som sticks, psalm 118, eller som en huggorm som förgiftar, psalm 140. Den barmhärtighet som Jesus talar om är inte en naturlig egenskap. Det är någonting som ges genom den helige ande när vi får ta emot det nya livet i Jesus Kristus, genom tron på Jesus Kristus. Så det är inte en naturlig egenskap för andra då. För det tredje, barmhärtighet är inte detsamma som kärlek. De har mycket gemensamt, men det är inte samma sak. Kärleken är mer omfattande. Den liksom vandrar i ett större område. Barmhärtigheten vänder sig till de som är eländiga, de som lider. Kärleken vänder sig till alla. Kärleken är som en vän som kommer på besök oavsett om jag är frisk eller sjuk eller när den är. Medan barmhärtigheten mer är som en läkare som kommer till mig när jag är sjuk. Kärleken flödar ur en övertygelse, ur beslutsamhet och ur känslor. Medan barmhärtigheten flödar ur samvetet. Kärleken ger sitt hjärta till den andra. Förlåt, jag ska säga så här. Kärleken ger sitt hjärta till den andra, medan barmhärtigheten ger sin hjälp till den andra. Så det finns en skillnad här. Barmhärtigheten är inte heller detsamma som nåd. Jag vet inte om du har tänkt på att Paulus i inledningen av sina brev brukar hälsa församlingarna med orden nåd och frid. Men när han skriver till Timoteus så skriver han nåd, barmhärtighet och frid. Skillnaden mellan nåd och barmhärtighet är att nåden vänder sig till människor i deras synd, medan barmhärtigheten vänder sig till människor i deras elände. Alltså nåden ser till synden i sin helhet, medan barmhärtigheten ser till syndens konsekvenser. Barmhärtigheten är alltså en känsla av medlidande, en vilja att hjälpa. Den är alltid riktad mot den som har det illa ställt. Så, det är den första punkten. Barmhärtighet är inte detsamma som överslätande. I själva verket är det barmhärtighetens motsats. Barmhärtigheten är inte en naturlig egenskap. Det är inte detsamma som kärlek. Den är smalare än kärleken. Och den är inte heller detsamma som nåd, eftersom den inte vänder sig till synden i sig, utan den vänder sig till syndens konsekvenser. Så, då går vi in i nästa punkt och talar om mer positivt. Vad är då barmhärtighet? Thomas Watson, som är min medvandrare när jag förbereder predikningarna här, han gav ut en kommentar till saligprisningarna 1660. Han ger en definition till barmhärtighet. Han säger så här: barmhärtighet är en förvandlad läggning genom vilken vi tar till oss andras lidande och är redo att ta varje tillfälle att bidra till deras goda. Tolka det om du kan. Översätt det om du kan. Barmhärtigheten ser alltså till andras elände, andras lidande. Det är det området där barmhärtigheten vandrar liksom. Så om vi levde i en tillvaro där det inte fanns något lidande, så fanns det inte heller någon barmhärtighet. Men och när den ser lidandet, så tar den det till sig. Och i någon mån, inte helt och hållet, men i någon mån, så gör den andres lidande till mitt eget. Och så arbetar den för att lindra det, för att göra det goda. Där har vi barmhärtigheten i en sorts definition. Och det kan ta sig lite olika former, barmhärtighet, beroende på vad som är själva objektet, vad som är föremålet för barmhärtigheten. Watson säger att det är som en källa ur vilken det flödar olika floder. Det finns fyra former av barmhärtighet. Fyra typer av barmhärtighet. Den första typen är den barmhärtighet som ser och vill avhjälpa någon i dess själsliga tillstånd. Och jag är frestad att säga, jag tror inte att det vore fel, att det här är den högsta formen av barmhärtighet. För den vänder sig till det vackraste och mest värdefulla vi har, och den bekymrar sig om något som har evigt värde, om en persons själsliga tillstånd. Och det börjar med att känna medlidande med en person som man ser är på en olycksväg. I Markus evangeliet 5:5 så talas det om en demonbesatt. Ni minns säkert berättelsen här. En demonbesatt som ständigt, natt och dag, höll till bland gravarna, och han ropade och slog sig själv med stenar. Det är en sån tragisk bild av en människa i en sorts fullkomlig fångenskap. En människa som har skapats till det högsta av syften, att ära Gud, njuta av honom, lever på ett sånt destruktivt sätt, under demoniskt inflytande, och går en evig undergång till mötes. Bilden är så ofattbart tragisk. Och det får oss att sörja och känna medlidande. Och även om vi inte ser det så tydligt idag med demonbesättelse och så har vi ändå så många människor i vår närhet som har det lika illa ställt andligt sett, själsligt sett, som lever sina liv utan något högre syfte än sig själva. som inte vill ha med Gud att göra. Eller de som kallar sig kristna, men som fortsätter att leva i sin synd och inte vill omvända sig. Eller som försöker att släta över sin synd, eller rent av rättfärdiga sin synd. Eller rättfärdiga, släta över och rättfärdiga synden hos andra, hos familjemedlemmar. Eller vänner i församlingen. Så det är ett bedrövligt, ett hemskt tillstånd. Så barmhärtigheten känner medlidande med det här, ser hur illa ställt det är och känner ett medlidande med det. Och så fortsätter den med att kontakta dessa människor och berättar om deras elände. Berätta om hur det står till. Kära du är på en olycksväg. Paulus säger att vi ska göra det med ödmjukhet, han säger så till Timoteus. Och sen fortsätter den, om de inte vill omvända sig, så fortsätter den att tillrättavisa och varna de hårdhjärtade. Det är en sån grymhet av oss när vi ser personer fortsätta i synd och bara låter dem vara i fred. Och det är en sorts grym barmhärtighet när vi skarpt varnar personer om deras synd och inte i tystnad låter dem gå till helvetet. Tredje Mosebok 19:17. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, utan du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Titusbrevet 1:13. Tillrättavisa dem strängt, så att de blir sunda i tron. Och så har vi Judas brev som talar om att vi ska vara barmhärtiga mot sådana som tvivlar. Och så står det i vers 23. Och frälsa dem genom att rycka dem ur elden. Om någon befinner sig i en eld, så är det klart att vi måste riskera att skada dem lite för att kunna rycka dem ur elden och rädda deras liv. Det är barmhärtighet. Om vi ser att någon befinner sig i elden och vi inte gör någonting, innebär det då inte att vi är på något sätt medskyldiga till deras död? Och jag vet hur hårt och hur svårt det här låter, och det drabbar mig själv så mycket. Och det är så lätt att bli förlamad när man har människor som står nära, familjemedlemmar. Och när man ser, det finns människor överallt som man skulle behöva springa runt och varna. Vi kan inte nå ut till hela världen. Liksom. Vi är begränsade som personer. Vi behöver ta oss an det här uppdraget med klokhet. Barmhärtigheten följer ju kärleken. Låt oss börja liksom i koncentriska cirklar inifrån. Låt oss börja med de personer som vi älskar allra, allra mest. Och så kärleksfullt vi kan dela evangeliet med dem. Om och om igen. Det är det vapnet vi har. Liksom. Och sen fortsätter barmhärtigheten med att be till Gud för de personer som befinner sig på en olycksväg. Vi kan inte öppna människors hjärtan. Vi kan inte. Vi kan bara berätta sanningen för dem på ett sånt ödmjukt och sannfärdigt och kärleksfullt sätt som möjligt. Och sen tar vi det vidare i bön. Och släpper det inte. Vi ber och vi ber och vi ber. Ja, innan vi går vidare och tittar på nästa form av barmhärtighet, så jag skulle vilja citera Thomas Watson lite. Han har nämligen ett avsnitt där han klandrar pastorer som inte har någon barmhärtighet för människors själsliga tillstånd och som inte varnar och tillrättavisar människor i sina församlingar. Han kallar dem för onda pastorer som inte predikar evangeliet om förlåtelse från synd och helgelse och att leva av tro, och som istället, säger han, håller obegripliga predikningar utan klarhet och som gör enkla saker svåra att förstå. Han håller liksom inte igen här, den brodern. Och så säger han så här, jag citerar honom. Och så finns det sådana som ser andra fortsätta i sin synd men som inte, han talar om pastorer här nu, som ser andra fortsätta i sin synd men som inte säger någonting om det. När människor deklarerar sin synd som Sodom är det en pastors uppdrag att citat, höja upp sin röst som en basun och förkunna för Jakobs hus dess synder. Slut citat, det är från Jesaja 58. Det är lika självklart med en nit i en pastors tjänst som det är med eld på altaret. Han som låter en annan synda och samtidigt håller tyst är en mördare. Den väktare, det är också ett citat från Hesekiel. Den väktare som ser fienden närma sig men som inte varnar förtjänar döden. Och anledningen att jag tar med det här är att det är en sån stark, oerhört stark frestelse för en pastor att hellre vaka över någon sorts ytlig enhet och hålla sig väl med alla snarare än att ta ett obehagligt samtal och ta de konsekvenser som det kan ge. Åtminstone är det en stark frestelse för mig som inte alls tycker om konflikter och som gärna gör vad jag kan för att undvika dem. Och då är det så viktigt för oss som församling att påminna oss om att det hör till barmhärtighet att ta upp samtal som är nödvändiga men obehagliga. Och det ligger på oss alla att odla en kärleksfull kultur där det finns ett överflöd av uppmuntran och hjälp. Hör, ett överflöd av uppmuntran och hjälp så att det också finns plats för oss att uttrycka bekymmer över saker som vi ser hos varandra. Ja, den här punkten blev jättelång. Jag ska ta de andra mycket snabbare. Vi är inne på fyra typer av barmhärtighet. Den andra typen av barmhärtighet är den som vill värna om någons... Den första var ju så själsligt, för den som är själsligt illa ute. Den andra typen är någon som vill värna någons namn eller rykte. Det är grymhet och obarmhärtighet att förstöra någons namn eller rykte. Att skjuta ner andra för att skapa misstro kring någons karaktär. Romarbrevet 3:13 säger att deras strupe är som en öppen grav. Deras tungor använder dem till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Barmhärtigheten vill bygga upp. Låt oss se på varandra med barmhärtighet. Värna om varandra och bygga upp varandra. Och skulle vi se karaktärsbrister hos varandra så tar vi det här obehagliga samtalet med varandra. Snarare än att vi sitter och talar om varandra. Och jag med stor tacksamhet så kan jag säga att jag ser inga sådana tendenser att vi skjuter ner varandra i församlingen här. Det är jag mycket glad för. Men det är ändå någonting vi behöver vara uppmärksamma på. Bevara ett positivt samtalsklimat där vi bygger upp och inte river ner. Den tredje typen av barmhärtighet är att se någons materiella elände och hjälpa. Att vara generös med de pengar som Gud har gett mig. Först och främst inom församlingens gemenskap. Men även dit barmhärtigheten leder så att säga. Om någon har ett behov så vill vi vara uppmärksamma på det. Och snabbt vara där och lindra. Psalm 41, vers 2. Salig är den som tar sig an den fattige. Han ska befria honom på olyckans dag. 5 Mosebok 15, vers 7. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, ska du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för den fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Den fjärde typen av barmhärtighet är gentemot den person eller de personer som har gjort dig illa. Och förutom exemplet hos Jesus själv så har vi ju Stefanos. När han blir stenad. Han ropar till fadern. När de kastar stenar, precis innan han dör, så ropar han: ställ dem inte till svars för denna synd. Ordspråksboken 19:11. Förstånd gör en människa tålmodig. Det är hennes ära att förlåta en försyndelse. Och det här är inte lätt. Det är så mycket lättare att hålla fast den och liksom låta den göda en sorts rätt, vad man tänker, en sorts rättfärdig ilska. Men det här är en frukt av den helige ande, och det är en del i att vara barmhärtig, att förlåta den som har gjort dig illa. Så, där har vi barmhärtighet. Barmhärtigheten ser andras, den ser andras lidande och elände. Och när den ser lidandet så tar den det på sig i någon mån, gör den till sitt och arbetar för att lindra för den andra personen. Det finns 4 former av barmhärtighet: gentemot någons själsliga tillstånd, gentemot någons namn, rykte, gentemot någons materiella behov och gentemot någon som har gjort det illa. Så det är ju rätt så mycket. Så hur kan vi klara det här? Hur får vi kraften att klara det här? Paulus börjar det 12:e kapitlet i Romarbrevet. Han säger så här, Romarbrevet 12:1. Han har alltså gett 11 kapitel i Romarbrevet. Massor med teologi. Jättemycket teologi. Och så kommer han till 12 och så säger han: så förmanar jag er nu, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Vid Guds barmhärtighet förmanar han. Alltså, med Guds barmhärtighet i åtanke. Och sen följer allting som han säger i kapitel 12, alla de uppmaningar. Det kan bara göras med Guds barmhärtighet i åtanke. Och det är så typiskt Paulus. Han har lagt så mycket utrymme och så mycket kraft på att förklara teologin, på att förklara evangeliet, Guds barmhärtighet. Och nu säger han: när det nu är så här, gör så här. Och jag vill påstå att saligprisningarna måste tillämpas enligt precis samma typ av dynamik. Han uppmanar oss att se Guds barmhärtighet, att liksom ta ett steg tillbaka på allt och titta på allt han har sagt. Jesus har gett sitt liv för syndare. Se det. Se hans barmhärtighet mot dig. Titta och titta och titta. Och låt det förvandla dig. Minns hur vi började. Vi har Josefs bröder som står och darrar inför Josef. Och Josef kan inte sluta gråta. Och nu kan vi se med större precision att det Josef gör nu är ju barmhärtighet. Han ser deras lidande, deras elände. Och han vill lindra. Han vill hjälpa. Han förstår att Gud har låtit honom gå igenom allt det här för deras skull. Så att han ska kunna rädda deras liv. Och han förlåter dem och tar dem in och låter dem bo som kungar i hans hus. Hur skulle bröderna kunna komma och ställa krav på honom? Hur skulle de kunna ställa några krav på någon? När allt man har fått har man fått av nåd. Fritt och förutan. När Jesus talar om förlåtelse så finns ofta, om inte alltid, barmhärtigheten är hjärtat av budskapet här. Och vi måste, innan vi slutar, så måste jag ändå läsa den här liknelsen, för den har liksom hängt över oss hela tiden, tror jag. I Matteus 18. En kung som hade en tjänare som var skyldig kungen 10 000 talenter. Och det finns en poäng i själva summan här. 10 000 talenter. talenter. Alltså en talent, nu minns jag inte riktigt, hade jag kunnat kolla upp, men jag tror att en talent är 1000 dagslöner. Alltså en talent är 3 års lön. Så 10 000 talenter. Det är samma sak. Jesus, han chockerar sina åhörare här. Det är samma sak som han säger. Föreställ dig att en kung hade en tjänare som var skyldig miljarders, miljarders, miljarder. Jag tror att han var rolig att lyssna på Jesus. Liksom. Så det kan inte ha varit ett lån. Själva summan gör liksom att berättelsen blir, den får en särskild skruv här. Inte ens en kung skulle kunna låna ut en sån här summa pengar. Man skulle kunna tänka sig, jag tror inte det här att det är Jesus poäng på något sätt, att vi ska tänka oss på det här sättet, men låt oss fantisera för en stund. Man skulle kunna tänka sig att tjänaren var finansminister kanske i kungariket och har genom det som vi kallar för grov trolöshet mot huvudman förskingrat så mycket pengar att kungariket är liksom utblottat. Så nu kommer kungen till finansministern och säger betala tillbaka pengarna. Och tjänaren säger jag kan inte. What? Nej, jag kan inte. Ge mig tid att betala tillbaka. Även det är ju väldigt konstigt sagt. Ge mig tid att betala tillbaka. Och kungen som hade all rätt att döma honom efterskänker den här skulden. Alltså förlåtelse är kostsamt. Han visade barmhärtighet mot honom. 10 000 talenter. Efterskänkta. Det är en ganska bra dag för den här tjänaren. Och så går tjänaren iväg och får syn på en annan tjänare. Och den andra tjänaren var skyldig vad vi skulle säga några 1000 lappar. Ingen obetydlig summa, men i sammanhanget obetydlig. Mycket liten summa. Och den första tjänaren säger, betala tillbaka. Ge mig mina pengar. Och den andra säger precis samma sak. Jag kan inte. Ge mig tid att betala tillbaka. Men det hade inte den första tjänaren lust med. Så han kastar den andra i fängelse på grund av den här lilla summan. Och när kungen fick höra det här så vände han sig. Han kallade till sig den första tjänaren och sagt det som alla åhörare förstår. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag var mot dig? Alltså såg du inte min barmhärtighet? Fattar du inte vad som hände? Upplevde du inte hur jag lättade trycket? Hur kan någon som har upplevt min barmhärtighet hålla sin nästa ansvarig för sådana små saker? Och i slutet av liknelsen så kastar kungen tjänaren till bödeldrängarna att arbeta tills skulden är betald. Det vill säga i evighet. Och jag skulle tro att Jesu poäng i den här liknelsen är att den är chockerande och ofattbar. Hur kan någon som har fått så mycket förlåtet inte förlåta någon som är skyldig så mycket mindre? Om inte vi kan vara barmhärtiga som har fått så mycket förlåtet, så måste det innebära att vi inte har fattat vilken barmhärtighet han har visat oss. Allt börjar med Gud. Om vi inte har den här kvaliteten som Jesus talar om, det här kännetecknet, barmhärtigheten, så får vi vända tillbaka till Gud och titta tills han förvandlar oss. Jag stannar där. Och Herren ge oss kraft att göra det. Och leda oss.